Hej och välkomna till avsnitt 271 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig
Kjell, och jag kastar mig in här i denna podd på denna fantastiska stående position som vi nu har.
Ja, vi har helt gått över till att stå.
Ja, just det. Vi har inte lyckats komma härifrån helt enkelt sen förra gången.
Nej, vi står kvar där vi
står kvar.
Ja. Hörru du Kjell, ja. 271. Det är sommaravslutning.
Ja, den blomstertid nu kommer.
Ja,
och lite skolavslutningskänsla kan man få där.
Ja, precis.
Du har inte klätt upp dig sådär. Nej, särskilt jag, för det. Du har inte fluga och vit skjorta eller så.
Nej, du har en härlig prästskjorta.
Ja, det har jag. Det är ganska enkelt för mig att veta vad jag ska klä på mig på morgonen när jag går till jobbet.
Just det.
Jag kan välja en rutig eller en randig.
Just
eller
det.
En gul.
Eller en gul. Eller en svart.
Eller en svart, fast jag har en sån längst in i garderoben också. Så att den har jag använt ibland. Jag brukar använda den en gång per år ungefär till allhelgona. Brukar jag ha den.
Men just det, men när du har begravning?
Då har jag alla andras färger.
Ja.
Det var faktiskt att jag fick en fråga från en prästkollega en gång. Det var när jag var pastorsadjunkt. Och så frågade han, låter de dig verkligen ha blå skjorta när du har begravning? Och ingen har sagt något. Att jag inte får ha det, så att jag har det.
Just det.
Och sen, då kan det ju bli en rödrutig ibland och så tomte rödrutig. Men man står ju inte i skjorta och har begravning, så att det är inte så liksom, det tar ju,
jag tänkte inte klart hela vägen innan jag uttalade
mig. Man ser ju lite av skjortan, men inte så mycket.
Nej.
Så jag tror inte att det stör någon.
Det tror inte jag heller. Skillnaden om det hade bara stått i
skjorta. Ja, precis. Mm. Då hade det nog varit en annan sak.
Precis. Mm. Hörde du, skolavslutningskänsla sa du.
Ja.
Och det är ju verkligen skolavslutningsväder.
Ja, det är det. Det är
så varmt och skönt och soligt. Och man ser, eller förra veckan då såg man ju, jag såg olika sådana studentfiranden och det var tuta runt.
Jo, de tutade förbi och satt i fönstren, i bilfönstren och hängde utanför och sådär.
Ja, precis.
För det allmänt odödliga.
Ja, precis. Hänger ut i en fönster.
Ja.
Ja, sista det gjorde. Nej,
men... Wow!
Klipp till.
Ja. Nej, inte något klipp alls.
Nej, men du, för det är ju inga flak fortfarande.
Nej, just det. Nej det, så är det.
Så, pandemifritt på flaken. Nej,
det är pandemifritt på flaken, för det sitter inga elever där, eller precis. Studenter där. Nej, just det. Jag vet inte om du har sett några filmer av den här Jacke Sjödin, som har gjort 35 olika coronalåtar under det här pandemiåret. Jag tycker att mycket är väldigt roligt. Mm. Och då hade han förra året till studenten, så hade han gjort en film där han spelade en student och sjöng om studentens lyckliga dag. Och då hade de liksom, bara i hans klass sjöng han, så hade de hyrt 35 flak. För att de hade ett flak till varje student.
Ja, fint det. Men det är roligt och se när de springer ut. Det blir så skön sommarkänsla.
Ja, absolut. Jag ska inte vara en bitter gammal gubbe och tycka att det är något fel, utan det är härligt.
Nej, det är
fint.
Mitt eget barn, ja, så kan man säga.
Ditt eget barn,
han har några år kvar till studenten, men han slutade klass 2. Såg jag fina bilder och det var... inte midsommarstång. Flaggstången hissade de gick runt den.
Så fick vi in en flaggstång även i det här avsnittet.
Precis, av det är
vanligt nu. Ja, avsnitt. Inte ett avsnitt utan en flaggstång. Precis. Det ska jag brodera och ha på väggen.
Nej, men det glädjer. Det blir så här, det blir den där känslan liksom lite rinner över på en själv, tycker jag. Nu har inte du några skolbarn längre.
Nej, jag har inga skolbarn längre.
Så det blir inte den här riktigt samma. För det är någonting när man slutar. Det är ett långt sommarlov. Det är någon förväntan i luften.
Alltså jag kan ju minnas hur det kändes när jag själv var där. Jag studenten, ja det kan jag göra. Men framförallt skolavslutningar. Gick man hem där och så hej då till alla kompisar. Ja. Så kanske man eventuellt träffade någon under en vecka. Sen åkte alla bort och sen så sågs man igen sen efter
till hösten.
Mm. Och då var man... Det var liksom nästan spännande så här. Under hand har man blivit över sommaren och så där.
För 10 veckor, det är så oerhört lång tid när man är
när man är i den åldern. Man känner ju knappt igen varandra. Nej, överdriver kanske något, men faktiskt. Någon har börjat röka. Så här. Kanske inte när man är i femman eller tvåan eller så, men lite äldre.
Ja, visst.
Precis.
Och några killar har alltid växt. Så
här. Ja, kanske de har målbrottet.
Tjena.
Tjena, Kjell.
Hej!
Det är man inte kaxig.
Nej, de är inte kaxiga alls.
Nej, men det är glädje. Det,
hon börjar raka den.
Bara huvudet för att nå det tidigt. Nej, jag skojar. Men skämt och sido. Det är en härlig känsla. Det är en god känsla.
Ja, visst är det. Absolut.
Då passar vi bra att podden också tar ett litet sommarlov.
Ja.
Så att vi kommer tillbaka starka.
Kommer vi att känna igen varandra då?
Vi får väl se.
Jag har inte börjat röka, kan jag säga. Och jag har inte hamnat i målbrottet. Det har nog inte du heller gjort.
Nej, precis. Vi får se om det har hänt någonting annat.
Det kan ha hänt några andra saker. Det vet man aldrig.
Tänk om här kommer det med en stor guldring i örat. Då kommer jag bli förvånad.
Då blir du förvånad.
Ja, jag blir förvånad.
Det är absolut.
Men, det får vi se. Det får inte lyssnarna se. Men ni kommer få höra det då.
Ja, alltså det kommer ni märka.
Bassa ner där ute. Ja, Kjell, har du en guldring i örat? Har du blivit pirat? Eller någonting.
Ja, eller så här. Jag har i näsan. Jag är troll.
Åh, mysigt.
Ja.
Det känns att det är lite sommaravslutningsavsnitt tycker jag.
Ja,
man vill liksom ut nu och sprätta med. Så här är det ju, vi har ju ett par veckor kvar du och jag ska hänga upp. Vi ska ju börja med konfirmander här. De ligger ju runt hörnet.
Jag såg dem ligga när jag gick hit. Låg runt hörnet allihop. Nej, men precis, det är faktiskt bara två dagar till vi åker på ett kort läger och sen
fortsätter hemma.
Ja. Mm.
Och jag är inte där alls.
Nej,
jag ser på min lista.
Jag är absolut inte där heller kan jag säga. Utan jag
men jag tänker att
börja inse att jag kanske ska ha lektion här om 3 dagar. Så att, eller 4 eller vad det nu blir. Så att,
lång och trogen erfarenhet får vi
luta oss på. Och det har vi ju aldrig gjort förut.
Nej,
någonsin, utan vi,
nej men det ska bli superkul. Och det blir nu så där. Det har vi pratat om 100 000 gånger. Men det är ju någonting där. För den här arbetsuppgiften är ju som glädje för det blir så på riktigt, det blir så äkta, det blir så hands on. Det är det blir inte riktigt på samma sätt när man är också hemma tycker jag, men det blir ändå den här att alla känslorna kommer på en och samma gång. Det är ju faktiskt så och det är högt och lågt och det är saker att dela med och det dyker upp saker som man absolut inte har i sin vardag.
Ja, visst.
Kan väl ändra också att någon ramlar och slår sig och man behöver agera på det eller någon liksom flippar ut alltså lite grann så här. Men det är någonting, det är så på riktigt.
Och sen har vi ju sagt också det, men jag kan säga det en gång till då, att man lever ju kristet på ett annat sätt när man är på läger. Alltså vi förhoppningsvis lever vi kristet hemma också, men där man lever i det här, vi har ett böne liksom, morgon, lunch och kväll är det andakt. Mm. Vi sjunger lovsånger, vi sjunger psalmer, vi talar om Jesus, vi talar om tro, kristendom, kyrka hela tiden liksom, på något sätt. Ja, det sticker in någon, kanske någon så här catch the flag eller något imorgon som inte är så väldigt kristet, men det är ändå man lever i den goda känslan hela tiden.
Så är det. Och sen den egentligen kanske mest fantastiska som man får se just då, det är ju våra ledare, hur de växer in i sin roll att leda andra.
Just det.
För konfirmanderna kanske man ofta ser, och du kan se vissa som gör verkligen en resa så på kort tid. Det kan man verkligen, men framförallt ser vi dem sen när de blir kvar, de som blir kvar blir ledare.
Just det.
Och just det, du var så där vilsen eller vad man kan tänka eller säga som konfirmand, så kommer det nu bara några år senare och är liksom landat och är briljant på att vara ledare. Det är
en stor glädje.
Ja, stor glädje.
Verkligen.
Så att det känns roligt. Men vi är inte riktigt där, så det finns mycket.
Nej, jag är inte jag heller som sagt, utan
två dagar här av slit.
Morgondagen ska jag väl ägna en del åt det i alla fall.
Precis, så här blir det för mig. Jag kan ju inte gå hem imorgon förrän allt är klart.
Nej, för sen
sticker vi.
Just det.
Så är det.
Så är det.
Vi får se när, om det blir 0-0 eller när det blir. Men ska inte klaga, det här är bara glädje. Det är jätteroligt. Sen väntar en semester för mig i alla fall. Hur ser det ut för dig?
Ja, det är samma för mig.
Ja.
Efter själva lägret så har jag någon dags kompensationsledigt. Ja. Och sen vidtar semestern.
Mm.
Så att hela juli är det borta. Ja.
Ja.
Och det känns att jag ser faktiskt fram emot det ganska mycket.
Jag gör också det. Jag har aldrig något emot semester.
Nej.
Så.
Nej,
men i år känner jag stor behov att bara få släppa. Det har varit alltså väldigt mycket nytt för oss båda. Det är så vi levt i en pandemi så länge. Du har gått in i ett chefskap. Jag har ju en delad tjänst med ett stort ordförandeskap som håller på. Jag höjer min puls hela tiden. Och bara få säga, stänga av. Mm. Så. Sen får man ändå, den kan ändå hända någonting och man behöver slå på i arbetshjärnan. Men jag tror att jag ska verkligen försöka att inte kolla på telefon liksom, och försöka vara ledig. tror att
det vore. Jag tror att det också. Ja, oh ja, oh ja. Nej, men det känns att det behövs.
Ja.
Så är det, så är det.
Och få vila liksom. Ja. Är det något speciellt som står på agendan för den här sommaren?
En sak kan du kanske gissa.
Ja, jag tror att du ska till Ullared.
Ja.
Ja.
Och det har ju lite skämt åsido så har det varit tveksamt såklart. Ja. Efter att det har ju varit pandemi, så att vi har ju otränat, ska vi verkligen ge oss iväg i år? Ska vi trängas där i, på GKs med 10 000 andra? Nu har vi landat i att vi ändå åker. Man har haft speciella restriktioner även på varuhuset. Mm. Man har faktiskt delat upp varuhuset i två varuhus för att man inte ska kunna komma, man inte kan gå emellan liksom,
okay.
Får, så. För trängsel och så ska. Det är borta sedan någon vecka nu i alla fall. Så vi har sagt, men vi går dit, men går inte, vi kommer inte vara där inne om det inte är så, om det är för trångt. Ja, för att det är fortfarande, det är nu är jag har haft corona, jag är dubbelvaccinerad, detsamma för min fru, men det är ändå så att nej, man ska vara försiktig, man ska hålla avstånd. Ja. Så att vi kommer att vara extra försiktiga. Men vi ska åka dit i alla fall. Sen ska vi också, har vi tänkt, min bror äger ett värdshus nere i Svenljunga trakten. Han jobbar inte på det själv, men han äger det och han har dagliga samtal med de som sköter det. Och vi har aldrig varit där, därför att han köpte det under pandemin och det öppnades
just,
under pandemin. Så att han har inte varit där heller sen det öppnade. Han var där liksom när han skrev på kontrakt och tittade och pratade med de som skulle driva det här.
Ja,
men han har inte varit där och sett det sen det har öppnat. Och det öppnade i oktober, tror jag. Eller nej, det gjorde det inte alls. För det öppnade, vi var där i oktober. Men i november, slutet av början av december, så öppnade man med smygöppna med julbord.
Ja,
och sen har det varit öppet sen i januari eller så. Mm. Så att vi har inte varit där och det är ju väldigt nyfiken på. Det är övernattning, men det kanske vi inte tar. Men så är det mat och så här. Så att det ska bli spännande. Så det passar vi på att göra när vi är där nere.
Tänker också. Du ändå att du ska passa på att välsigna huset så att du kan liksom skriva av det som en arbetsresa?
Jag kan göra det i smyg.
Ja, okay,
så att inte min bror ser
det.
För han är inte så kristen. Så att han tycker nog inte att det ska.
Att du behöver välsignas. En ritual där.
Nej, jag skulle ju kunna komma i kaftan och någon sorts sån här stort hängande silverkors. Mm. Liksom, som jag inte äger i och för sig. Men det kan jag ordna.
Ja.
Och så gå fram och stänka vigvatten på huset när jag kommer dit. Så då uppfyller jag alla fördomar om präster i alla fall.
Precis. Nej, men för så här, en del av de andra poddarna jag lyssnar på. Som
de andra poddarna.
Jag lyssnar ju på några. Vad konstigt det blev. Du förstår mig. Några andra poddar som jag lyssnar på.
Ja.
Där är det ju mycket frilansande komiker och annat. Så här.
Ja,
då brukar man alltid prata om hur de kan skohorna in så att resor alltid kan skrivas av. Som arbetsresor så.
Mm.
Tänkte om du välsignar, skvätter lite.
Vad skulle du göra i din roll då?
Ja, det är en bra fråga.
Du skulle köra någon sorts, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Nej, vi ska inte öppna den. Så att vi struntar i det. Vi släpper det.
Ja, okay.
Vi har det så välsignat ändå, Kjell. Så vi behöver inte skriva
oss saker. Vi behöver inte göra det.
Nej, precis. Men vad roligt. Min sommar känns, den ska gå i vilans tecken, tänker jag. Så bara andas, var mycket med mitt barn. Och spenderar mycket tid på familjens sommarställe.
Mm.
Det känns precis rätt.
Det låter väldigt vilsamt.
Ja.
Och det som sagt, det är det som behövs.
Det är gott. Och så finns det alltid grejer man kan göra. Alltså projekt. Så.
Just det.
Men det
har ju inte med arbetet att göra. Utan
nej,
det har med
andra del av hjärnan. Så. Det ska målas något hus, fick jag höra nu. Och sådär. Det gör jag gärna för att andas. Gör någonting praktiskt.
Ja,
det känns jättebra. Gott, ska vi ändå kasta oss på någon artikel?
Ja, det tycker jag att vi ska göra.
Fast det är skolavslutning.
Kan ju nämna, bara i förbigående, för att det var inte mycket att ta upp i övrigt, att i helgen, senaste helgen, så har man vikt 26 nya präster och 37 nya diakoner.
Ja.
Det är många som vill träda in i tjänst i Svenska kyrkan.
Ja.
Och det är roligt och det är positivt, för att man talar om prästbrist och så, men det är inte så att det har tunnats ur, men det fortfarande kan vara rätt så många. Det är fortfarande rätt så många som, men det här vill jag göra, det här vill jag ägna mitt liv åt. 26 nya präster såklart i hela Sverige då, och 37 diakoner. Det är bra, det är fint tycker jag. Det är grattis och Guds välsignelse och lycka till.
Jag såg några som jag på något sätt känner som var dags att vigas. Det är roligt ju, det är en glädje.
Ja, visst är det. Jag har ju nästan, alltså nu, Jag har ju inga kvar nu som jag har, känner så. Så det kommer ju, det som kan komma är ju sådana som, ja, som förra året var det väl när vi hade en ungdomsledare, för detta ungdomsledare som prästvigdes. Så, men i övrigt så har jag ju inte, det är inte några som hänger kvar sedan jag själv var ovig,
nej,
så
nej,
att säga.
Nej, nej.
Ovig är jag fortfarande, ja, men ovigd. Utan det, nu har det blivit så gott så många år så att det finns ju ingen som inte är färdig.
Nej, just
än, så att säga.
Det, just det.
Så att det är ingen sån som jag har pluggat med, så finns ju. Men däremot finns det ju sådana som kommer efter, som, ja, sagt, som man har lärt känna på andra sätt.
Ja.
Det är inte så många som, för tidigare var det ju nästan under utbildningen, var det var och varannan gång så var det någon man
så
kände.
Såklart, det förstår jag. Det förstår liksom.
Och så är det ju inte nu, men det är en glädje. Det är, ja, verkligen en glädje. Man blir lite, inte så lite heller rörd. Och jag kommer ihåg också såklart min egen. Jag firade 15-års jubileum här.
Just det, grattis till det.
Ja, tack.
Stort, ja, ju.
Det är faktiskt ganska,
ja,
stort.
Det är stort.
14 år i den här församlingen, men 15 år som präst. Ja. Och det, ja, det var...
Jag minns jag var på en prästvigning för... inte förra året såklart, utan kan det ha varit året innan, eller året innan det, spelar roll. Mm. Ganska ändå i modern tid. Och det är härligt att när, nu är ju inte jag präst, men ändå att man blir så påmind om vad huvuduppdraget är.
Ja, ja, just det. Just
det ligger att man går till kyrkoordningen och ser vad är Svenska kyrkans uppdrag, det uppspaltade.
Mm, mm.
Ja, just det. Jag tror att det är ganska gott att så där komma tillbaka. Mm. Och jag tänker, jag vet inte hur du gör på din årsdag om du tittar på dina prästlöften. Eller så, men, ja, men jag tror att det finns någonting där.
Det tror jag. Jag tittar inte på dem just på prästvigningsdagen. Däremot kommer det ju upp och jag tittar på bilder, tänk kanske på dem jag träffade och så under tiden. Men ibland händer det ju såklart, ja, att jag går och tittar på mina prästlöften. Och när jag tänker på, liksom, på den här situationen där jag knäböjde,
ja,
och biskopen gick runt och han la händerna på oss. Liksom. Det är något väldigt, väldigt stort. Så att det var nog många som inte riktigt kunde hålla tåren tillbaka.
Nej,
och det där kommer ju tillbaka varje år. Liksom. Man ser, dels när man ser andra, men också när man kommer till sin egen prästvigningsdag.
Ja.
Det är inte så att jag firar den, men den kommer ju upp som minne på Facebook och då, till exempel. Och då blir det lätt att, ja, men nu blir jag påminna om, ja, så här var det. Så här, ja, så här är fem. Och 15 år, ja, men det känns inte som 15 år, det gör det inte. Det känns som att jag har skaffat mig lite erfarenhet, men... Men det känns som att det var närmare i tid sedan än 15 år. Så att, ja.
För att det är viktigt liksom att vi hela tiden återkommer till kärnan. Vad heter de? Bekännelseskriften,
ja,
och kyrkoordningen. Och sen har ju vi ett avtal att förhålla oss till för att vi är, alltså, på en arbetsplats. Mm. Och jag lever ju väldigt mycket i mitt, dels i chefskapet men också mitt ordförandeskap för ett fackförbund, så i avtalsdelen.
Ja,
alltså den är ju min, liksom, den är ju mer tummad just nu än vad Bibeln är.
Ja,
så,
jag förstår,
det är där jag är och i det dagliga. Men det är viktigt att gå tillbaka till kärnan. Men vad är det vi ska göra?
Mm.
Och ibland är det jobbigt för man känner så här, jag är verkligen ute på åt fel håll. Alltså nu gör vi saker som är, ja, det här ska vi inte göra. Utan det är de här grundläggande, kan jag inte ordagrant för vill jag inte säga, men det är de här grundläggande saker vi ska göra och allt annat är till stöd för det.
Alltså förkortningen är GUDM.
Ja, precis.
Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och mission.
Ja, precis. Ja, och sen finns lite vad det innebär.
Ja, såklart.
Ja. Mm. Men att verkligen återkomma till rötterna, vad är det vi ska göra?
Mm.
Vi pratade om artikel ganska bina år sedan nu om en kyrkoherde som kände sig mer som en fastighetsskötare. Jag minns inte riktigt.
Mm.
En liten... och där då känslan av att vi har tappat vårt... huvudsakliga uppgift som kyrkoherde borde vara någonting annat.
Mm.
Så jag tänker att det är gott. Och ibland är det jobbigt att läsa det. Ibland blir man irriterad för att man ser så här gör inte dem. Eller vi. Går från dig själv kanske, men vi dem. Och ibland så tänker jag bara att det är en god så här uppmuntran att var ska jag nu, Gud?
Ja,
nu går vi titta. Ja, men det är det här som jag sagt att vi ska göra liksom. Gud,
det är för det här vi är här.
Ja, ja, ja.
Absolut.
Ja, men stor välsignelse till er nya präster och diakoner.
Jag hittade en ledartext här i kyrkans tidning av Jonas Ek. Som, ja, men det rör lite grann det vi håller på med, nämligen konfirmander. Det lilla ordet redovisning hänger kvar i både kyrkoordning och konfirmandriktlinjer. Misstaget behöver åtgärdas. Det är en illavarslande lapsus. Är barnperspektivet bara läpparnas bekännelse? Just det. Det handlar om när nuvarande kyrkohandbok togs i bruk hade den genomgått flera remissrundor och förslaget hade föregått av en barnkonsekvensanalys. En i ögonen fallande förändring gentemot tidigare handböcker rörde konfirmationsgudstjänsten. Det moment som i 1942 års handbok hette förhör hade i 1986 års handbok ersatts med redovisning. I handboken som antogs 2018 hade detta moment istället fått beteckningen predikan. Förändringen var lika välkommen som välmotiverad. Utvecklingen speglade ett barnperspektiv på riktigt. En önskan att fira gudstjänst tillsammans med konfirmanderna snarare än att konfirmanderna gjorde något för oss andra. Konfirmandernas bidrag gick från att visa upp sig från församlingen, antingen som en del av undervisningen eller som en slags revyuppträdande redovisning, till att bli en naturlig del av gudstjänsten, predikan. Men så står det också då, menar herr Jonas Ek, att det här, så här är det formulerat, men vi lever inte alltid efter Nej. Det. Och vi använder ofta begreppet redovisning när vi talar om det som konfirmanderna gör i konfirmationsgudstjänsten. Den här, trots att momentet redovisning saknas i handboken ersatt med predikan, har inte denna konsekvensändring uppmärksammats och genomförts i kyrkoordningen.
Just det.
Det där är ju faktiskt något som vi pratar om typ varje år. Mm. Åtminstone berör vi det.
Jag tycker att du är väldigt, väldigt duktig på det. När vi kommer till föräldramötet så har du delarna om dopet naturligt, undervisning och så konfirmation.
Mm.
Och då klargör du alltid att du brukar vända dig till föräldrarna. När ni då konfirmerar så heter det väl då redovisning.
Mm.
Och innan det var det ett förhör. Man ska göra någonting
så. Ja, just det.
Men att nu är det predikan. Så jag tycker verkligen att du påpekar det. Sen vet jag inte i ärlighetens namn om våra konfirmationer har förändrats så mycket. Alltså själva predikan. Konfirmandernas agerande då, eller delaktighet. Ja,
jag tror att åtminstone i de lägen som vi har, jag tror att det är en liten gradvis förändring, det kan jag nog påstå. Men i det stora hela håller jag med. Vi gör ju nästan, det är nästan samma sak som görs när man spelar upp den barmhärtiga samarien och någon sån här bibel, den förlorade sonen, och så sjunger man någon sång och så här. Och där handlar det ju ganska mycket ändå om redovisning. Men ett moment som vi har fått bort helt och hållet nu är typ en dag på lägret. Och sådana som, förut har det varit väldigt mycket att konfirmanderna skulle späxa och berätta. Så gjorde ledarna så här och så gjorde vi så här och då kastade vi bullar på dem och så här.
Ja.
Och det är ju något som absolut inte hör hemma i en predikan. Utan det kan möjligtvis höra hemma i en redovisning. Och den grejen har vi
helt rätt.
Fasat ut helt absolut. Och hållet. Så att där så har det faktiskt skett en liten förändring.
Tänkte inte på det, så att du har helt rätt i det.
Så är det. Och sen tror jag det handlar mycket om alltså inställning. Konfirmanderna förstår ju kanske inte skillnaden. Även om jag säger även till dem att det är ni som står för predikan i den här gudstjänsten. Jag brukar också berätta det i själva konfirmationen. Att i konfirmationsgudstjänsten är det inte prästen som predikar, då är det konfirmanderna själva och så får de göra det. Men därifrån till att de verkligen skulle ha liksom en förkunnelse som vi kanske vanligen menar med förkunnelse, där är vi ju inte idag.
Men jag kan gilla det pedagogiska att det heter nu predikan, för att konfirmander då, om man då konfirmeras som 15-åring, som ingen aning, vi säger 95% av alla som konfirmeras gör, det är ju att de har ingen relation till ordet predikan.
Nej.
Så när du berättar vet de knappt vad det är. Ja, men det är då när jag pratar. Ja, men du pratar ju hela gudstjänsten. Ja, det är sant.
Ja,
men den här delen, jag pratar lite längre sammanhängande, det är predikan. Alltså de har ju inte så mycket relation. Nej, det ska välja med. Så däremot så har, kan det bli en väldigt klump till ordet förhör. Och kanske ännu mer, för ett förhör kan man tänka att det är ett skriftligt förhör.
Ja, alltså du får 40 frågor. De vet ju vad förhör är från skolan.
Ja. Liksom. Mm. Och en redovisning kan vara ännu mer, för att i min värld i alla fall, då är det någonting som sker i större utsträckning muntligt.
Ja, just det.
Och det är ju väldigt många som knyter sig helt för att säga, nej, ska jag stå fram och redovisa vad jag har lärt mig om Colombia, sniglar eller något annat så algebra, så ska jag göra det här då om kristendom liksom. Så jag tycker ju utifrån det och vad de bär med sig, så är ju predikan ett mer, det är inget laddat ord för dem, tänker jag.
Nej, nej, precis. Nej, jag tror att, jag tror att du kan ha rätt i ja. Det. Vi behöver vara kanske tydligare, inte så mycket mot konfirmanderna utan kanske mot oss emellan och mot ledare och så. Ja. Det här är vad de ska göra. Liksom. Ja. Det är ingenting som vi gör för att det är lite kul. Nej. Det är lite kul, men det är inte därför framförallt, utan det är faktiskt, nej, men de är en del av gudstjänsten också. Förkunnar på sitt sätt.
Ja, precis. Guds ord, precis, liksom. Precis. Och där gör vi ju på olika sätt för att det ska passa. Precis som vi har en pedagogik som är bred i vår undervisning. Mm. Att vi pratar, vi spelar teater, vi målar och så vidare. Och så vidare. Vi leker in budskapet. Men på ett sådant sätt måste det få återspeglas i den här predikan. Jag tror att det är viktigt att inte...
Ja.
Så. Vi vet ju också att det är fler och fler ungdomar som lider av... olika typer av social fobi och tycker det här att liksom bara ens säga sitt namn inför för andra är en prövning.
Mm, mm.
Så att man måste i den här predikan vara väldigt ödmjuk för att det sitter väldigt olika individer. Mm. Precis som det sitter några som gärna står och tar plats,
spelar upp
ett bibelord, dramatiserat, sjunger solo och så vidare. Mm. Men det fler och fler upplever jag i alla fall blir ju... Har svårigheter med det här, och då just måste vi hitta utvägar för dem också få uttrycka sig för deras familj och vänner som är församlingen. De sitter ju också där liksom, släkt och familj och så.
Absolut.
Men tror jag att det behövs någon tydligare riktlinjer? Så jag gillar ju friheten, men vad...
Ja, alltså jag vet, ja, på sätt och vis, ja, kanske för att man ska göra det tydligare. Att jag vet ju inte, ja, det var väldigt länge sedan jag var på en konfirmation som jag inte ledde själv, så att säga.
Samma här.
Så att jag vet ju inte riktigt hur det görs på andra håll.
Nej.
Men om det är så att det är lite eftersatt och att man fortfarande tänker i termen av redovisning, så ja, då kanske det behövs någon form av tydligare linje.
Vet du ens hur dina kollegor i församlingen gör?
Nej, det gör jag inte.
Fortsätt.
Mm. Nej, jag skulle bara säga ibland. Ja. Vi pratar vissa saker, men just den delen har jag inte.
Nej, och jag säger att det är halvsant, för jag kan säga också att hur man lägger upp det. Ja, jag har varit och sett några, såklart. Men också så har våra ungdomsledare åker ju med olika, så där får vi ändå någon form av hum. Det är ju inte så att när de kommer till oss och de inte har åkt med oss tidigare, va? Gör ni så här? Det finns ju ändå, man kan ändå ana att det ser ganska lik ut i församlingar på grund av våra ungdomsledare, för att de smittar
varandra.
Ja, med goda saker, ingen. Och så. Men vi vet ju inte hur man gör runt om i stiftet och än mindre runt i landet.
Liksom. Nej, just det.
För konfirmandriklinjerna, de är ju inte... Alltså de kan ju knappt, i ärlighetens namn.
Nej, när du frågade där om det ska behövas tydliga riktlinjer, så var min spontana reaktion att fråga dig, när läste du senast riktlinjerna?
För konfirmandarbete, ja.
Ja, för konfirmandarbete. Och sen tänkte jag, nej, det ska jag inte fråga om. Nej. Men nu har du redan outat dig själv, och då säger jag har inte heller läst dem på år och dag.
Nej.
Så att, utan man vet på ett ungefär vad det handlar om, men jag har inte läst...
Jag vet att vi har fått ta avstamp.
Göra avkall på kanske?
Kanske man kan säga. På vissa riktlinjer när pandemin kom.
Att vi fick korta, precis, just det.
Det är så att det ska vara... Dispens, det var det ordet sagt. Ja. Att det ska stå i riktlinjerna. Jag kan dem inte exakt, men jag tror att det är typ så här. Konfirmationsläsning ska pågå under 6 månader. Kan det vara så? Och sen är 60 klocktimmar. De tror jag sitter ganska fortfarande. Och att vi då inte... Vi fick dispens på att skjuta upp tiden.
Just det.
Men däremot så håller vi timmarna liksom.
Men
att tiden, för att vi har så mycket läger, vi har så stor apparat liksom. Så för några år sedan fick vi dispens. Men alltså, innehållsmässigt, ja, vi tuffar på det.
Ja.
så förnyas, alltså, jag menar inte att vi liksom är dinosaurier och stelnat, utan jag tycker att vi hela tiden tänker nytt. Vad ska vi skriva på, vad ska vi ändra? Men rubrikerna, de är ju ganska samma, men det är ju också bestående.
Liksom. Så är det ju.
Ja, vi lämnar det.
Vi lämnar det.
Önskar lycka till alla våra kollegor runt om i vårt avlånga land som ska konfirmander i sommar. Amen.
Verkligen. Jag ska ta en liten till. Då ska vi se. Ja, det var en till där. Ja. Och det här har jag hittat i sändaren.
Sändaren.
Sändaren, nej, det är fortfarande blandaren. Nej, det heter.
Just det.
Det är någon sorts en ryggmärgsreflex från dig att ropa sändaren varje gång jag säger det. Men det är alltså blandaren som sån här student.
Blandaren. Ja. Inte sen. Ja.
Blandaren.
Blandaren.
Ja.
Någon gång kanske jag lär mig.
Ja, det här är gåssändaren. Ja. Gåsblandaren och den andra kommer inte ihåg vad den heter. Som fanns förut. Sändaren, det är väl Equmeniakyrkans tidning tror jag fortfarande. Eller den har sin grund där. Samhället bör värna livet in i döden. Debatten om dödshjälp är här igen och pockar på vår uppmärksamhet. Det här är alltså en krönika av någon som heter Rakel Lennartsson. Jag vet inte vilken roll hon har. För även om aktivisterna för dödshjälp är få är det svårt att slå dövöra till för en frågeställning som berör oss alla på djupet. Aktivisterna talar om det som rätten till en värdig död, vilket också är namnet på deras förening. Det är inte svårt att skriva under på att alla människorna ska ha rätt till en värdig död. Däremot är det svårt att förstå varför rätten till frivillig dödshjälp skulle vara det ultimata svaret på denna önskan. Ja, jag stannar där just nu. Det här är ju en väldigt mycket djupare fråga än den vi just behandlade.
Ja.
Och man skulle nog kunna påstå att just den här texten skulle nog inte ha hamnat så framträdande i kyrkan, Svenska kyrkans tidning. Jag tror att det här är ännu mer en text som hamnar just i Sändaren eller i Dagen. Så jag kan ha rätt eller fel där. Just det här med dödshjälpen, och det handlar om att värna livet som hon skriver, och det är ju naturligtvis en alldeles för komplicerad fråga för ens att ta upp det i det här sammanhanget, men det är klart en svår sak. Vad kan vi människor ta oss rätten att göra med Guds skapelse, med människan, människovärdet? Det är ju det bottnar i på något vis när man skriver utifrån ett kristet perspektiv. Och jag har, jag ska inte säga att jag har någon uppfattning egentligen, men det är en intressant frågeställning. Kan vi säga som kristna att det är okej att ha att en aktiv dödshjälp där vi hjälper människor att dö? Eller är det på något sätt någon sorts våld på Guds skapelse att göra det. Ja, du förstår ju.
Ja, precis. Och det här behövs ju ett eget avsnitt till med en gäst som kan tänka tillsammans med oss. För det här är ju komplext. Jag såg ett klipp, så här kort klipp på Instagram eller någonting. Så var det en sån här talkshow-sammanhang. Jag kommer inte ihåg vem som satt som. Det var en skådis. Det kommer inte till mig, spelar ingen roll. Som fick frågan så här: vad händer när vi dör, tror du? Och det enda är så här: det som händer när vi dör är att de som älskar oss kommer sakna oss.
Sant, såklart.
Jag har också klarat sig ur frågan ganska bra. Nej, men, och det, så är det ju. Alltså men å andra sidan, dödshjälp, då kanske man har landat med sina nära. Alltså de kanske vet det att saknaden blir inte på samma sätt för att det var vad den här personen i hela sin människa önskade. Det är väldigt svårt.
Som sagt, man kan inte ta den här diskussionen här.
Jag kan inte säga att jag är emot.
Nej.
Så.
Jag tycker man saknar för mycket. Man enorma kunskapsluckor när det gäller
Gud,
det,
liksom. Jag bara tänker så här, och det är bara så här helt taget, det kommer dåliga referenser att komma ihåg vad de heter. Nej, det är en film så. Ja, och sen handlar det om någon som har varit väldigt aktivt liv, hamnar i en känd film, så folk kommer nu sitter de hemma och skriker. Så kommer jag inte ihåg vad den heter, och du vet inte heller. Så det spelar ingen roll. Du kanske det är en kille, han har väldigt aktivt liv, framgångsrik, bla bla. Blir helkroppsförlamad och får olika assistenter och blir kär igen då, det blir en kärlekshistoria, men väljer ändå att avsluta sitt liv och åker till en klinik och avslutar för att det var inte något värde. Där någonstans i filmen då, och återigen film, så kan man liksom förstå den här personen.
Just det.
Jag hade det här, nu har jag inte det här. Men det är jättekomplext.
Ja, det är otroligt komplext. Verkligen.
Alla organisationer från alla håll hör, men vadå, har inte vi ett värde? Självklart har ni det. Utan det handlar ju om hur du känner som individnivå.
Visst.
Och det är klart att det inte ska vara... Det ska ju inte vara som att det ska inte vara lätt.
Nej, som sagt, det är ett för stort ämne egentligen, och man bör vara förberedd och ha tänkt över det här.
Men det är ett spännande ämne.
Ja, och det var därför jag plockade upp det när jag fick se den här artikeln, att det här är något som är verkligen intressant faktiskt. Och som sagt, var utifrån ett kristet perspektiv med Guds skapelse, vad har vi rätt att göra och så vidare.
Precis,
så,
vi brukar ju få frågan när du pratar om förlåtelse.
Ja, synd och förlåtelse.
Synd och förlåtelse och sådär. Men bara, förlåter Gud mig om jag tar livet av honom och tar livet av sig? Ja, Gud är större än så.
Ja.
Gud älskar och värnar om allt liv.
Mm.
Men det är oerhört komplext.
Det är väldigt svårt. Och i det här fallet, i det fallet just när man får den frågan om konfirmander, då är det ännu mer på någon sorts balansgång där. Alltså, för man vet inte vad som ligger bakom frågan.
Nej, såklart. Det kan vara en pajig fråga och det kan vara en livsviktig fråga.
Ja, så. Precis. Och då sa nej, jag tror inte i Gud. Du blir inte fördömd om du tar ditt liv. Men Gud vill inte att du ska göra det, för att Guds skapelse älskar. Gud älskar sin skapelse.
Precis.
Gud älskar dig och vill inte att du ska avsluta ditt liv. Men skulle det hända så är du inte fördömd. Liksom.
Nej.
Så,
nej.
Någonstans där brukar vi väl landa i svaret på den frågan när vi får den från konfirmander.
Precis.
Som sagt, där är det väldigt känsligt.
Ja, men det viktiga är att vi vågar ta i de här frågorna.
Ja, absolut.
Du sa det, och jag tror att det kan ligga någonting i det. Du hade blivit mer förvånad om debattartikeln hade legat, eller ledare, vad nu heter, hade legat i
kyrkans tidning.
Kan ligga något. Men med det sagt så måste även vi våga ta i de
absolut
frågorna.
Absolut,
diskutera dem.
Visst.
Och hitta forum där de får plats.
Så är det, visst.
För det är oerhört viktigt.
Det är mycket viktigt.
Men det är livsviktigt.
Ja, men det är det ju.
Nu lämnar vi det och så går vi på andjakt.
Andjakt. Denna sista andjakt före sommaren. Och då är det tredje söndagen efter trefaldighet, eller trefaldighet, och rubriken är förlorad och återfunnen. Jag läser ur Lukas evangelium. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Det här är, tycker jag, en väldigt vacker och hoppfull text. Jag vill skämta till det lite mer än först bara. Det här, om någon av era 100 får lämna, om han hittar det blir han glad, lägger över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, gläder med, jag har hittat får. Det här känns som att det är lite daterat, eller också fel kulturellt sammanhang kanske, väldigt mycket. För att om jag hade förlorat en hund eller en katt, för får har jag inga, men en hund eller en katt eller så, och så kommer den tillbaka. Det är inte så att jag ringer grannar, knackar på så här, ja, det är grannen här, jag har hittat en hund, kan ni komma, eller mina vänner så här, ja hallå, du, kan du komma för att vi ska ha fest här, för jag har hittat en hund. Så här.
Katten är återfunnen. Det är väl klart.
Så är det. Så man får lägga det på något annat plan. Men annars, nej men alltså, det är verkligen, det är inte hopplöst för någon av oss, därför att Jesus är ute och söker. Jag sjöng ju den salmen om det var förra veckan eller för två veckor sedan. Jesus är ute och söker, och det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända. Det är ju samma lite grann som den förlorade sonen som vi ofta pratar med konfirmanderna om, eller läser med dem och de spelar den. Där den här lydiga, skötsamma sonen är hemma hela tiden och stannar hos sin far och gör allt vad han blir tillsagd. Men sen så kommer den som har varit ute och röjt och gjort slut på alla pengarna. Han kommer tillbaka och wow, vad pappan blir överlycklig, och då slaktas gödkalven. Så här. Den här hemmavarande sonen blir lite bitter. Så här. Jaså, minns han, jag har ju varit här och mig har du inte slaktat en gödkalv åt, ungefär så. Och pappan säger att ja, men det är för att han har varit förlorad. Han har ju förlorat och kommit tillbaka. Var och en som liksom överger den rätta vägen, om man kallar den för det, har möjlighet att komma tillbaka. Dörren är aldrig stängd. Vi kan alltid komma till Gud. Jag tycker
den är otroligt vacker.
Mycket fin.
Men det finns ju också alltså på den mänskliga nivån, precis som hemmavarande sonen, så finns en komplexitet i det här också. Mm. Alltså de som går, vi har ju haft ungdomsledare som har vittnat om det. Men jag har ju varit kristen hela mitt liv.
Mm, mm.
Och det blir liksom inte samma glädje för mig i kyrkan som för den som har varit ute och slirat och kommer in. Liksom.
Nej,
det blir så oerhört så. Wow, vilken resa du har gjort.
Och ja.
Ja. Men det är vi människor med våra så,
till korta
kommande känslor och tankar och allt vad det är. Nej, men det är en oerhört vacker text.
Verkligen, alltså hoppfull. Ja. Känns
men också bra. Oerhört svårt att efterleva i vårt mänskliga.
Oh, ja.
Alltså du som nu liksom präst och ledare av en del av vår församling. Mm. Så. Om du har de här, jag vet inte, 99 som... Så hur mycket tid kommer du lägga på den här 100? Du kommer ju vara nöjd för dina 99.
Ja, just det. Ja, men visst.
På något sätt, liksom.
Så är det ju, visst.
Det är väldigt svårt. Men det blir också en väldig glädje. Alltså det har vi haft konfirmander som heter... Hur ska det gå för den här
just det. Oh, ja.
Ungdomen i sitt liv? Och så bara... Så vart kyrkan liksom räddningen. Det är klart att den glädjen känner ju vi. Den är ju enorm.
Ja. Och det är ju som sagt, det är ju mänskligt.
Ja,
vi ska ju vara glada. Vi ska ju glädjas åt det.
Precis.
Vi får bara inte glömma glädjen över de andra också. Nej. Som är där hela tiden. Liksom.
Exakt.
Jag tänker mig nu att jag först ska kolla, för jag måste nog stämma den här.
Och nu är alla strängar ju då.
Ja, jag satte till en annan därifrån. Ja. Att jag ska sjunga psalm 231 som heter Oändlig nåd. Oändlig nåd mig Herren gav, och än idag mig ge. Jag kom mitt hem, jag vilsen var, var blind men nu jag ser. Guds nåd jag skälvde inför den, men sedan gav den ro. Och aldrig var den större än den dag jag kom till tro. Jag kom ur tvivel, mörka djup, ur vanmakt och ur skam. Den nåd som bar mig in till nu ska bära en fram. Guds löften ger vår längtan svar, som klippan är Guds ord. Ej bättre sköld och skydd jag har i himmel och på jord.
Amen.
Amen. Amazing grace. Oändlig nåd. Ofattbar nåd.
Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på denna, resa. Detta tåg.
Vi har alla gått ombord på livets tåg.
Ja, det tuffar på. Men nu, kära lyssnare, önskar vi er en riktigt härlig och god sommar. Eller hur, Kjell?
Det gör vi verkligen. Och passa på även ni att andas.
Mm.
Vi behöver inte vara nära någon när ni andas, men andas.
Andas.
Lugnt och låt pulsen stillna något över sommaren här, om ni har haft svårt för det under året.
Kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Och vi är tillbaka så småningom. Tjingeling!